CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Glad Lucia. Glad Lucia säger vi och välkomna till Börsmorgon. Lite vacker musik hörs samtidigt som jag pratar och ett hopp av ljus verkar ha lyst över Wall Street igår som klättrade. Mycket fokus på dagens inflationssiffra i USA lite senare i eftermiddag. Och här i studion ska vi dessutom snacka småbolag. Det är den 13 december. Nu kör vi. Börsoptimisten är här. Ni såg honom i studion. Han ser ett riskfritt 2023. Nu tog jag väl i lite grann kanske. Men han är optimistisk i alla fall. Det är inte bara Lucia, det är högsäsong för emissioner också. Detta ska vi nämna tillsammans med mycket annat småbolagsrelaterat. Ni ser ju Ulf Hedlund här bredvid mig. Han är vd för Svalder fortfarande väl?
Ja.
Och han kan varenda småbolag norr om smyge huk. Jonas Thulin som står bredvid honom från Penser förstås kan alla grafer och all konstig makrodata söder om Kalix. Så tillsammans ska vi nog få till en bra diskussion, tänker jag. Sam Bankman-Fried greps på Bahamas. Du är en återkommande kritiker av kryptovalutan och reflektion över detta.
Nej, egentligen inte annat. Det var väl inte så där jättekonstigt. Jag vet inte om ni har läst hans skrivna inlagan till sin senatsutförfrågning där han börjar med I fucked up helt enkelt. Och skriver man sånt tycker jag säger ganska mycket om industrin överhuvudtaget. Det är en oreglerad industri som jag brukar säga. Jag skulle hellre handla med frimärken för jag kan i alla fall posta ett brev. Det är någon typ av verklighet bakom det hela. Teknologin som alla gömmer sig bakom och säger att det är blockchain att jobba, det tror jag självklart också på. Men just kryptovalutor behöver nog gå igenom det här stålbart för att bli en reglerad och mer transparent marknad helt enkelt. Innan vi kan investera i det.
Ulf, jag såg ingen kryptovaluta i Svalders rapport som kom till i morse.
Nej, och det tror jag inte vi kommer någon gång att se. Det var väl en av de saker vi pratade om redan 2021, om överhettningstendenser i marknaden. Och en av dem var ju väldigt tydligt med just kryptovalutor.
En annan het marknad har varit fastigheter. Nu kom det ut på morgonen att Rutger på nytt har sålt aktier i Castellum. Inte heller någon jättechock kanske?
Nej, men problematiken ligger väl mer vad gäller fastighetssektorn. Kanske inte så mycket i de enskilda bolagen utan det är ju mer då dels hur vi värderar fastigheter med högre avkastningskrav och den andra biten lite grann refinansieringsbitarna. Och om det i några fall är problem på ägarsidan så att vi har varit lite skeptiska till fastighetsaktier mot bakgrund av att vi har tyckt det varit för låga avkastningskrav. Men att marknaden har också tagit ut svängarna ganska så ordentligt. Så att vi får väl se vad som händer framåt.
Vill du flika in något där? Ni har inte heller varit så fastighetsexponerade.
Nej, för ett år sedan satte jag ner foten från ett makroperspektiv. Egentligen bara titta på nybyggnadstillstånd och konsumentförtroendet och bospreadet ihop och gick helt ur fastighetssektorn. Och sen så har vi varit ur och är fortfarande det. Däremot inför 2023 så sitter vi och väntar på en timing för att kunna komma in igen. Men då måste liksom marknaden, från ett, som vi analyserar från ett fundamentalt perspektiv, också stabiliseras. Vi måste få någon ljus i tunneln från en konsumtion, något typ av nybyggnadstillstånd, något makro helt enkelt som vänder. Men det är vårt sätt att se på saker. Sen är det med Ulf om att det kommer ju en tid när de här, det borde få en justering i värderingen alltihopa. Det som vi lägger till här också är att vi har haft extrema kapitalutflöden i Sverige också som har legat ganska tungt investerade i den här sektorn. Nu bör vi se kapitalinflöde till Sverige igen, tack vare vår börsutveckling och annat. Och det är någonting vi följer också, se vart går de där flödena, för det kan också bli ett sån här ljusgrint, eventuellt.
Kan inte du kroka på? Kronresonemanget är intressant här.
Att det blir nej, men vi har ju haft en väldigt svag krona under en period. Och det är inte bara fastighetsaktier som har gått ner i ett internationellt perspektiv, utan väldigt mycket mer traditionella industribolag. Och det är ingen tillfällighet att vi fick bud på exempelvis Swedish Match under året här när kronan har varit så otroligt svag som den har varit mot framförallt då dollarn. Så att det betyder ju att många svenska bolag har blivit väldigt billiga. Och då är det kanske så att de internationella kapitalflödena kommer mer och mer tillbaka till Sverige. Och många utländska hus har ju dramatiskt sålt av. Och när internationella aktörer gör det, då finns det ju nästan ingen hejd. Då ska aktierna ut. Ett exempel är ju lite grann då för vår egen portfölj då, exempelvis Capital har sålt allt i Nolato. Och då finns det möjligheter i de situationerna, för det vi tittar längre än så. Mm.
Så utländska kapital är lite odiskriminerande och drastiskt kan man säga, och då ser vi köplägen. Fastigheter snart, Nolato redan nu. Tolkar jag rätt då?
Ja, det är väl en beskrivning som är bra.
Vill du ansluta?
Ja, jag håller med. Plus, vi får inte glömma att under förra året så gjorde man ju den här, man öppnade upp för att amerikanska spekulativa konton kan handla svenska aktier utan att aktien är noterad eller listad i USA. Vilket gör att de kan gå rakt in i Sverige och egentligen bara köra momentum med vilken strategi de kör. Och när det vänder, då vänder de obenhörligen. Det bryr sig inte så mycket om fundament alla gånger. Det är en variabel som vi försöker utnyttja, men det blir ju också att ibland hamnar nästan aktiekursen längre och längre från fundamenta till bolaget. Mm. Och då måste man ju bestämma sig om man är långsiktig på fundamenta eller man jagar aktiekurser. Så det där har blivit en sån typ av swingfaktor som är ganska, ganska stor i vissa bolag har vi märkt. Just där utländska, ja. Det är ganska obenhörliga.
Det finns ju mycket momentumdriven aktieförvaltning också. Indexförvaltning med mera också som gör att börjar det gå neråt så fortsätter neråt och omvänt. Mm. Så de här trenderna tenderar ju till att bli längre.
Vi ska spana lite på framtida trender. Jag vill nämna, innan vi lämnar fastigheter helt, så vill jag nämna att Wallenstam verkar ha förhandlat till sig hyreshöjningar nu för bostadslägenheter 2,6 respektive 3,8%. Intressant tycker jag att inflationsperspektiv att de här hyreshöjningarna, nu vet vi att det inte är som kommersiella fastigheter med bostäder, att man får gå lite försiktigare fram. Har du någon reflektion över vad man landar? Erik Salin Sbalder var ute tidigare och hade.
Det är nog en och annan fastighetsägare som inte får betalt för ökade kostnader på det här viset. Å andra sidan så har de ju lite grann i ladorna. Så att ur ett samhällsperspektiv är det ju sunt om det här inte blir för högt.
Vi ska prata mer inflation strax. Kan man nämna att Erik Selin var en av köparna i när Collector, en stor post Collector-aktier bytte ägare i häromdagen i torsdag, som jag inte minns fel. Jag har tidigare rapporterat att även Martin Lorentzons investeringsbolag Cervantes Capital var tagare i den försäljningen. Och så Epiroc köpte ett australiskt bolag, CR, som levererar markbrytande verktyg. Skillingen ligger på 1,7 miljarder kronor. Jag vill vidare påpeka att SCB i sitt morgonbrev idag noterar att årets mörkaste tid föranleder Lucia-firandet och dess ljusbringande kvaliteter. Men den 13 december är inte lika med den 22 som eller 21 som brukar förknippas med årets mörkaste dag. Att de inte går hand i hand är en kalendereffekt. Lucia antas ha sitt ursprung när den julianska kalendern användes, medan sentida kopior använder den gregorianska kalendern. Temat är alltså detsamma, men datumet är annorlunda. Därifrån vill jag gå vidare till Hansa Biopharma som presenterat en riktad emission nu på morgonen. Man tar in 400 miljoner kronor. Det här är väl också ett litet jultema. Jag tycker det är mycket emissioner där ute. Du var kanske med i Bull Diagnostics här om veckan.
Ja, vi är ju ägare där så att vi har varit med där. Och det visar ju någonstans på att det är väldigt viktigt att det finns sunda ägare bakom många av bolagen. För att en hel del företag noterades ju 2021 med inte så där jättestarka balansräkningar och ofta väldigt svagt kassaflöde. Och om man då inte i tuffare tider en stark ägargruppering, då kommer det vara tufft. Och det kommer vi se, tror jag, i fler bolag under 2023. Riktade emissioner, ja, men inte alls i den utsträckning som tidigare. Och återigen, det gäller att ha dels ägare bakom sig, men i övrigt att man klarar av att kunna visa på en vettiga framtidsförutsättningar. Och det tror jag inte alla kommer att kunna visa upp.
Vill du kommentera den gregorianska kalendern, emissionsbehovet på marknaden, eller ska vi gå vidare till inflations?
En kalendereffekt som jag tror vi kan nämna här, det är ju fredagens eller lördagens optionsförfall. Och handeln slutas på fredag. Så jag tror att oavsett KPI och Fed nu, så ska man också vara beredd på att fredagen, om vi kommer in i negativt gamma, kan få en liten tryck neråt. För sen kommer in på den klassiska turnaround Tuesday då, som alltid kommer. Och det här blir då, vad blir det nu, tionde månaden vi upprepar det här handelsmönstret. Så jag tror att alla vet ju om det här nu. Så jag tror att man ska, vi måste så att säga komma igenom KPI, Fed, ECB och så vidare. För att sen gå rakt in i optionsförfallet, stöka runt med det. För att sen nästa måndag, tisdag börja hitta trenden igen. Så jag tror att den här veckan är väldigt speciell.
Händelserik alltså.
Ja.
Mycket att prata om Fed och centralbanker, men först en rejäl inflationssiffra kommer från USA i eftermiddag. 7,4 för att konsensus låg, ni ligger, eller 7,3 kanske, och ni ligger strax under.
Vi ligger strax under det. Jag menar, fallet nu, eller minskade ökningstakten ska man väl säga, i KPI går väldigt, väldigt fort i USA. Och det kommer ju att de här supply, alltså flaskhalsen vi har haft i ekonomin nu, är helt borta i stort sett och skriker för deflation. Och det här är ganska intressant med tanke på hur räntemarknaden då prisar in att Fed nu kommer höja lite till för sen vända och sen börja sänka mot slutet av året för att parera konjunkturens soft landing som det ser ut nu i prognoserna. Till vänster här ser ni hur utbuds, alltså de här flaskhalsarna utvecklas i USA. Vi hade ett stort tryck uppåt till följd av pandemin och sen ett steg till följd av kriget och sen så går det rakt ner. Till höger har tagit globalt supply-tryck bara för att visa att det här är inte bara ett amerikanskt fenomen utan det är även ett globalt fenomen. Och vi ser redan här biten ganska hårt i exempelvis kinesisk prisdata som ju ligger före amerikansk. Så att inflationen ska komma ner, det är någonting som räntemarknaden satte sig ner fot på i mars, får inte glömma. Och nu ska aktiemarknaden då börja komma i kapp lite grann, det som redan har prisats in då sen i mars i break-evens i inflationen. Och jag ska också nämna då den långsiktiga inflationen bedöms ju nu vara ungefär 2,5%. Så man räknar ju inte längre med att det ska komma ner till 2. Utan 2,5% har blivit lite nytt konsensus. Det där är nog det nya jämvikten för att vi har vissa varaktiga effekter kvar i inflationen troligtvis när det här låser över.
Ja, jätteintressant. Flera intressanta punkter. Dina tankar kring sjunkande inflation, ser du det framför dig?
Ja, de här nivåerna kommer vi inte att ha. Vi ser ju att vi har nedgångar i dollartermer, inte minst på råvaror, har varit under en längre period. Så att visst kommer vi få se lägre inflation. Sen kan man väl diskutera på vilken nivå vi kommer att hamna. Men trenden är ganska så tydlig att det ska neråt. Och här är det väl lite grann den allmänna bilden i media är ju någonting att räntenivåerna de ska ju bara upp. Och så är det, kommer väl vara på bolån och på styrräntor ett tag till, men däremot ser vi ju på långa obligationer att där börjar det till och med kanske gå ner, så att så tillvida är ju investerarna betydligt mer, jag vet inte om man ska säga optimistiska eller pessimistiska om framtiden, men det är ju en helt annan ränterörelse där.
Sammanfattat alltså en dålig vy av ekonomin, vilket bäddar för lägre räntor helt enkelt.
Så är vad vi har skrivit exempelvis. Vi ser i vår årsredovisning att det är en relativt mörk bild på ekonomin, men då att ha den synen och samtidigt tro att ränteläget ska upp, så som man ibland börjar uppfatta den, ska vi säga, allmänt mediala bilden, det hör normalt sett inte ihop med en fungerande ekonomi.
Är vi eniga här? Eller?
Ja, i stort sett. Vi vet att 2023 kommer bli ett utmanande år. Vi kommer troligtvis få recessioner i Tyskland, Europa och även i Sverige under Q1 och Q2. För sen ska det vända runt under Q3, ungefär samtidigt som USA då kommer in i sin soft landing. Sen ser ju inte vad vi tycker är otroligt intressant just nu, om man tittar på andra derivat, att säga vändningen i konjunkturläget just nu börjar faktiskt bottna globalt. Och det där tycker vi är ganska intressant. Det föranleder ju inte att vi tror att räntan därför ska ligga på 5% eller annat, utan vi har köpt amerikanska treasuries och ligger för långa räntan ska komma ner. Men det gör vi mer just på grund av den här jämviktsinflationen kommer att komma ner. Det här har vi två grafer. Jag vill egentligen bara påminna tittarna om att den vänstra grafen här är hur räntekurvan såg ut från Fed alltså för ett år sedan. Mm. Redan då visste vi, eller trodde vi veta i marknaden, att den här räntehöjningen kommer sluta med räntesänkning ganska kraftig. Sen har räntehöjningen kommit mycket, mycket högre än vi trodde då för ett år sedan. Men sänkningen har också kommit mycket, mycket djupare. Och det är lite intressant här att tänka sig in i att under 2024, och det här är då vad marknaden har prisat, och det kan vara rätt eller fel, men vi har ändå prisat ungefär 1,5% sänkning från Fed under 2024. Det är en ganska markant ändring av styrräntan just för att man vill döda den här inflationen och sen hitta någon typ av jämviktsnivå igen. Och det kan ju då föranleda också att 10-åriga jämviktsräntor och annat hamnar betydligt lägre än vad vi är idag. Men nu pratar jag egen bok. Vi har ju köpt amerikanska treasuries för lite över 4% och vi försöker jaga ner det här och tror att 10-åringen ska komma ner till låga 3% inom första halvåret nästa år. Men det är ganska intressant räntebanan att jag tycker det är värt att påminna om att vi har egentligen av marknaden aldrig trott att inflationen kommer vara så där jättevaraktig. Nu ska man ju inte gå in i den här terminologin igen som Fed har fått så mycket kritik för med huruvida den varaktig eller inte. Men det är ganska intressant att sänkningen som sen kommer, den har vi hela tiden vetat att den kommer. Sen är ju timingfrågan.
Mm. Timingfrågan gör också att vi måste göra en kort paus nu eftersom klockan har slagit 9 och börshandeln är igång. Vi går då även över till Studio 2 också, Fia Hårdänge.
Tack för det, Gabriel. Stockholmsbörsen öppnar svagt upp idag, upp ungefär 0,5%. På storbolagsindex så hittar vi Kinnevik i toppen, följt av Ericsson, Electrolux. I botten så hittar vi SKF som är ner ungefär 1,5% efter en sänkt rek. Rutger Arnhult har sålt ytterligare aktier i Castellum för totalt 107 miljoner kronor. Aktien rör sig inte märkbart, runt nollan bara nu. Läkemedelsbolaget Caliditas ingår ett licensavtal med Viatris gällande produkten Nefecon i Japan, värt drygt 1 miljard kronor. Aktien rusar nu 9%. Bioteknikbolaget Hansa Biopharma tar in 416 miljoner kronor i en riktad nyemission. Teckningskursen uppgick till 53 kronor. Och nu handlas den för 57, aktien stiger 3%. Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 74 miljoner kronor för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Aktien rör sig inte heller märkbart där, runt upp 0,5%. Skogskoncernen Stora Enso gör nya investeringar vid Enocellanläggningen i Finland och vid anläggningen i svenska Skutskär. Aktien rör sig 1% upp just nu. Skanska har tecknat ett avtal om att renovera en vårdbyggnad i USA. Orden är värd motsvarande 520 miljoner kronor. Aktien rör sig upp 1%. Vestum har flyttats från First North, har sin första dag på huvudlistan idag, är nu ner 1,5%. Nischbanken Collectors styrelseordförande har köpt ytterligare aktier i bolaget under de senaste handelsdagarna för 106,5 miljoner kronor. Aktien handlas upp rätt kraftigt, 4, nästan 5%. Epiroc förvärvar australiensiskt bolag med miljardomsättning. Det här gör inte heller något märkbart avtryck på aktien, upp 0,5%. Ska också nämna att oljepriset fortsätter upp idag. Ett fat bräntolja kostar nu 79 kronor, upp drygt 1,5% just nu. Men som sagt, en öppning uppåt på Stockholmsbörsen idag.
Mm. Stort tack. Vi har en makrodiskussion. Nu får du lugna er lite, gossar. Ja, vad pratar man? Ni pratar om huruvida det är inbakat i kurserna redan. Det var väl uppstarten.
Ja,
Jag har en bild, Tobias i kontrollrummet kan ta fram en dinosauriebild på det här temat som jag tänkte ni ska få titta på och smälta. Där har vi den. Det här ser inte bra ut. Relax, det är redan inprisat, säger Triceratopsen. Och vi vet ju hur det gick för dem, Ulf.
Ja, nej, men det är ju lite grann vad vi har sett under hösten här. Att börsen har återhämtat sig trots en ganska jobbig omvärld. Och det är också någonting som vi har pekat på lite grann, ett gungbräda här. Att makroekonomin har varit negativ under hösten och en hel del under framtidsbilden för 2023. Men investerarna har sålt aktier i sådan utsträckning att värderingarna har börjat bli så pass intressanta att det ändå har attraherat långsiktiga investerare. Så det här är väldigt mycket vad finns det redan i kurserna, och den där bilden är lite intressant så tillvida.
Jag vill lägga till kassapositionen, ungefär 25% av institutionellt kapital ligger fortfarande i kassa, som också kommer behöva arbeta sig in i börsen någonstans. Och precis som vi har pratat om här med värderingen, om att ta ett klassiskt P-tal och justera för räntan ner till Feds alla krumelurer, då är det ju köpläge på börsen också. Så det roliga om man lägger då börsen mot konjunkturen, så kan vi se att ISM i USA ska ju falla ner under 40 Gör den inte det, då har ju marknaden prisat in för mycket negativt redan.
Och det gör den väl inte? Brukar den inte bottna vid 45?
Ja, det är väldigt svårt att komma under 40, för att det är diffusionsindex. Så att du måste liksom, varje månad måste försämringen accelerera till sån grad som det är. Det är nästan historiskt otroligt svårt att bli så pass negativ. Det kan absolut ske, men det sker ju inte som, liksom, det händer ju inte av sig själv, utan det är en ganska kraftig inbroms som man då skulle se.
Däremot tycker jag att man kanske inte ska vara så där jätteoptimistisk som du kanske är. För att vi har ju ändå en situation att svenska hushåll kommer ha det väldigt, väldigt tufft under 2023. Och om det inte finns en bostadsrätt som är bankomat, så är det väldigt mycket fondplaceringar som kommer att behöva användas. Mm. Och ur det perspektivet så kommer väl flödet på delar av aktiemarknaden inte vara så där jättegynnsamt. Men för den delen så det är lite grann frågan, när tar det här då mer fart? Är det tidigt 23, är det sent 23 eller tidigt 24? Men att vara väldigt mörk över börsen över lång tid i sin syn, det har jag jättesvårt att vara.
Mm. Brukar inte löna sig.
Nej, och det leder in på den här blockifieringen som är med ord vi hittat på och försöker pusha för. Att den här, man måste liksom hålla det ur en diversifierad portfölj. Vi har ett USA som just nu slår förväntansbilden i makrodata som kommer ut. Och sen har vi ett Asien där Kina pumpar ut likviditet. Och sen har vi ett Europa där vi vet att vi är på väg in i recession. Just det här blockifieringstänket och som svensk konsument som är uppenbarligen mår alldeles fruktansvärt illa. Samtidigt som tillväxtindustrin som tuffar på helt okej. Okay. Det är de här olika tungorna man måste kunna hantera, tycker vi, i en portfölj. För att man har ett globalt mandat. Men det är precis som du säger, det är tveklöst så att svensk konsument mår ju alldeles fruktansvärt dåligt. Och konsumtionstakten i Sverige nu, det är ju den lägsta vi uppmätt i årstakt. Det är värre än 90-talskrisen det här. Så det är ju otroliga spännvidder här också, tror jag, mellan olika segment, sektorer och länder. Vart det är inprisat eller inte. Vi får ett relief rally i Italien exempelvis, tack vare det på grund av valet och framtidsoptimismen som kom. Italien har ju den bästa ekonomin efter pandemin. De har ju genomfört ett helt annat stimulanspaket med skattelättnader för att få italienare att flytta tillbaka. Alltså vissa länder jobbar väldigt proaktivt.
Så är du överviktig? Köper du italienska aktier till exempel?
Det har vi gjort, ja.
Jätteintressant. Hörrni, vi ska faktiskt prata småbolag också, har jag lovat. Men först ska vi lyssna på lite trevlig musik. Vi ska tacka Handelsbankens personalkör, bankstämmorna, för den här julkulan som ni redan fått en smakprov på. Men här kommer det i sitt helhet. Varsågoda. Bankstämmorna som traditionsenligt lussar för Handelsbankens anställda på Blasieholmen och på andra bankställen denna Lucia-dag. Trevligt, får väl ganska höga betyg här i studion.
Absolut.
Ljuvmusik var ju också Svolders rapport som presenterades tidigare i morse. Även om, nu kanske jag tar i, egentligen så går det inte så bra för småbolag om man jämför med storbolag på Stockholmsbörsen i år i alla fall.
Nej, men så är det. Och det här är ju i ett längre perspektiv så har ju småbolagen gått väldigt, väldigt bra. Och mycket utav, ska vi säga, storbankernas rekommendationer har ju gått mot småbolag. Sen kan man ju alltid diskutera vad är de här gränserna mellan småbolag och större bolag då. Men generellt sett i en börsnedgång eller svagare börs så brukar de mindre bolagen gå sämre.
Är det extra mycket så i Sverige för att vi har så stora banker? Som...
Ja, det påverkar framförallt på OMX-siffrorna, och det är OMX som har gått bäst här under året. Då.
Du nämnde tidigare, och du skriver i rapporten, att du har ökat i Enolato bland annat, även Troax och Profoto. Är alla tre liksom utbombade och för billiga, och därför har man ökat, eller hur har ni
Ja, Troax och Enolato är utbombade, definitivt, och det har nog varit mycket då utländskt kapital och indexkapital som har sökt sig bort. Sen kan man ju också någonstans konstatera att värderingarna i de två bolagen har varit ansträngda för ungefär ett år sedan. Så att det är väl den bästa beskrivningen någonstans, att långsiktigt är de här bolagen attraktiva. Sen så exakta tillfället, vad som är toppen och botten, brukar alltid vara svårt. Men vi har som sagt kommit tillbaka i Enolato, och vi har återbörjat köpa i Troax.
Jag vill nämna att New Wave är det överlägset största innehavet numera, eftersom det svällt så mycket, antar jag.
Jo, där är vi lite...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Förvånade då, för bolagets resultat har ju hela tiden utvecklats väldigt bra, så att egentligen är aktien ur vinstmultipelperspektivet idag billigare än den var för ett år sedan. Så att där har aktiemarknaden uppenbarligen inte tyckt att det här är antingen långsiktiga vinster eller en missförståelse eller inte förståelse någonstans för bolagets möjligheter framöver. Och vi har ju sagt ett antal år här att vi tycker att exempelvis New Wave och viss mån Elanders i vår portfölj är två typiska bolag som aktiemarknaden inte värderar utifrån förtjänst.
Det var svårt att få Jonas Thulin att prata om enskilda aktier, men jag tycker med sig glädjens skimmer i ansiktet här.
Ja, nej, men New Wave är också ett innehav som vi har i våra portföljer. Så det är kul att lyssna på, där är vi helt samstämmiga i förhoppningen om den aktieutvecklingen. Och vi gillar framförallt den internationella satsningen. Som vi vill ju ogärna äga småbolag med svensk liksom, domestikhet fokus, tack vare på grund av situationen som vi pratade om tidigare med svensk konsument.
Och här har man mycket brittisk exponering, de är aktiva i USA också.
USA är idag största marknad, så att det är klart att det påverkar.
Tänker vi gå tillbaka till USA. Vi har en bild som handlar lite grann om osäkerhet, apropå den här ändå ganska glada utblicken inför 2023. Här skriver du att osäkerheten kommer att minska i nästa år.
Vi mäter ju politisk osäkerhet och risk och marknadsosäkerhet och alltihopa. Och där kan vi se att vi kommer, som det ser ut nu, komma ner mer på ett historiskt nivå när det gäller just osäkerheter. Och det kan man tycka är inte så jättemycket av en prognos med tanke på de svårigheter vi ändå har haft under året med krig trots allt. Men ur ett marknadsperspektiv så är det en väldigt stor skillnad att gå in i ett år med stabila osäkerheter eller stigande osäkerheter. Och den här bilden visar att vi också är på väg in i det tredje, liksom i en presidentcykel, så är vi inne nu i det tredje året som börjar, och det historiskt sedan 20-talet är alltid, eller inte alltid, men väldigt ofta det bästa aktieåret för amerikansk börs, för vi slipper den amerikanska politiska risken. Sen så finns det alltid orostecken där, och vi har ju ett nu i sommar när vi får nästa skuldtaksdiskussion, om inte demokraterna nu trycker igenom det för de lämnar makten i representanthuset i början av januari. Men det är ganska intressant ändå att vi har då det tredje presidentåret, och det är en sån här kalendereffekt får man nästan kalla det för, som man inte ska underskatta heller. Vilken effekt det får, att det blir liksom lite lugn och ro och det blir stiltiga från Washington och kommer inte kunna göra så mycket. Och det är faktiskt någonting som kanske inte sjukt nog aktiemarknaden brukar uppskatta.
Vi lägger en bild till innan vi går vidare, och den här är lite svårbegriplig för nästan.
Ja, man kan göra så att sedan 1970 kan vi dela upp världen i hög, låg och medel tillväxt och hög, låg och medel inflation. Och tittar vi på den här cirkeln jag gjort här till den vänstraste av de två graferna, så har vi ett historiskt utfall här av alla hur börsen har gått då. Och när vi ser att vi har låg tillväxt och hög inflation, då vet vi att börsen ska snitta ner 10% ungefär. Det är den miljön vi har jobbat med under det här året. I våra prognoser så kommer vi gå in i en låg tillväxt men mer normal inflation. Och det är egentligen bara en ren statistik på liksom hur mycket inflation ska falla för att klassas som normal. Och dit kommer vi nå om vi får rätt med att amerikansk inflation kommer nå 3% under nästa år. Och då har vi då det största paradigmskiftet för börsen. Och det här är lite kul att komma ihåg, tycker jag, inför 2023. Att det går vi in då i en mer normal inflation, framförallt då för amerikansk börs. Men vi har fortfarande låg tillväxt. Då får vi ett slag då från minus 10 till plus 15%. Och det här är bara historisk statistik.
Ett slag på vad då?
På börsen. På S&P 500 kan man tänka sig. Och statistik och historia är bara värt vad det är värt. Men vad jag tycker är så intressant med är att det är det största relativa omslaget vi kan få ur ett makroparadigmtänk för börsens förutsättningar. Och titta på hur när vi går från, om vi har hög tillväxt och vi skiftar inflationen, så spelar inte det lika stor roll. Utan det är det här skiftet som är det mest intressanta. Varför vi tror att de institutionella flödena som just nu kommer tillbaka till börsen, att många tänker kanske i de här banorna, vad händer nu om vi får en betydligt lägre inflation? Och då pratar vi kanske inte nödvändigtvis om Europa eller Sverige, utan då pratar vi om Kina, där vi redan har deflationstryck från producentprisledet till USA och även så Latinamerika. Så det är ganska intressant. Makro, big picture, kontexttänk som ändå kan vara en potentiell katalysator inför 2023.
Men vad händer med dollarn i det här scenariot?
Den kommer falla.
Ja,
så vad vi har gjort där också är att vi har tagit ur väldigt mycket dollarexponeringar. Vi brukar ju vara en dollaranhängare och vi har varit under hela det här året. Men nu köper vi gärna amerikanska aktier, men vi har dem i euro istället eller någonting annat.
Intressant. Man gillar amerikansk marknad, man gillar inte valutan helt enkelt. Och försöker komma runt det.
Ja, har man möjlighet så kan man ju undvika dollarn helt enkelt.
Låter krångligt för småspararen, må hända.
Det borde inte vara krångligt för småspararen om vi hade en öppen marknad för alla produkter som borde finnas tillgängliga för IT. För du skulle ju kunna köpa S&P 500 egentligen i vilken valuta du vill. Det är ju standardiserade liksom off-the-shelf-produkter. Sen så kanske man inte riktigt har varit så öppen alla gånger i Sverige med att låta produkterna komma in på plattformar och annat.
Och till vem ska vi skicka denna brasklapp då, eller denna band?
Till alla som tillhandahåller plattformar, kan jag tycka.
Ja, hör ni det där ute? Hör ni, från plattformar till laddning vill jag prata om. Idag skriver vi om att CTEK har blivit väldigt billigt på börsen. Det är en del av en bredare trend. Garo är väl ner nästan 50%, 47% tror jag. Som ni äger, du sitter i Garos styrelse också. Det kanske inte ska bli för bolagsspecifika här så att du inte får någon myndighet på det. Men även europeiska laddningsbolag har haft ett väldigt tufft år på börsen i år.
Ja, det här ska ju ställas i relation till 2021. Situationen var helt annorlunda och investerarna sprang efter den här typen av bolag. Och det såg vi ju precis efter noteringen av CTEK. Det fanns ingen hejd. Det var vad ryktet säger var ju också att säljande Altor kallade upp Carnegie till sig för att tala om att de sålde ut bolaget för billigt. Så att det var ett 2021 som präglades av, sa man att man höll på något sätt med miljörelaterat eller grönrelaterade bolag, då fanns det ingen hejd i hur mycket pengar det fanns. Nu har marknaden börjat nyktra till, aktiemarknaden nyktra till, och då så är det här är inte kanske så onaturliga rörelser neråt, även om det är klart att det borde inte på en väl fungerande marknad vara så kraftiga rörelser, men man bör se det här i perspektivet också av 2021. Sen tror jag man ska titta på de enskilda bolagen och hur beroende är man utav elbilsladdning i sig. Har man en bredare verksamhet så som då typ Garo har, så har man en större grad av stabilitet. Men det här är en tuff marknad, den har väldigt bra tillväxtförutsättningar. Men när alla ska mot en marknad, då gäller det också att klara av och bli rimligt stark. Sen har ju alla utav de här aktörerna drabbats utav komponentbrist och det har påverkat. Men det är skillnad mellan olika bolag.
Många intressanta faktorer. Vad säger du om den här vågen? In i grönt och nu ut ur grönt.
Ja, vi tror att de börjar komma tillbaka in i grönt. Titta på fondflödena. Och det hänger ju lite grann upp med storpolitiken också. Nu är vi klara med mellanårsvalet i USA. Det blir inte någon reversering av Bidens paket och alltihopa. Och det är självklart gynnsamt. Och sen får vi inte glömma det att det regulatoriska trycket på oss som förvaltare exempelvis är ju extremt starkt. Och vi tycker att det är extremt positivt. Men det gör ju att den här gröna vågen så att säga, den kommer så att säga tryckas igenom, vare sig man vill eller inte, om man ska uttrycka det så. Vi måste anpassa oss och hantera det. Och då är den här typen av bolag ganska intressant att titta på för att du hjälper upp ditt snitt i portföljen så att säga. Man tänker rent portföljtekniskt.
Där tror jag snarare att det finns ingen ovilja hos vanliga verkstadsbolag mot miljöutveckling. Alla finns med där. Det som skiljer några av de bolagen åt från, ska vi säga, olika typer av startups och annat, det är att det finns ett kunnande om hur man driver företag och hur man långsiktigt skapar värden. Sen återstår det väl lite grann att se vad som kommer att stå i olika typer av fondprospekt och annat. Mm. Och vilken inriktning ska man ha? Men att det är klart att det är en grön våg som på olika sätt finns i för egentligen alla typer av bolag. Men då när den har som under 2020 och framförallt 2021 då inriktat så mycket mot bolag som var mer eller mindre förhoppningsbolag. Den förändringen tror jag vi kommer att se framöver.
Och för infika en ganska intressant sak som vi pratar mycket bolag om, det är just det att även med den ambitionsnivån som är väldigt positiv, så måste den någonstans möta vår definition av hållbarhet som är ju regulatoriskt styrd. Så vi har ju tekniska definitioner som vi måste tolka hållbarhet via oavsett vad bolaget säger. Och där märker vi att det ibland är avgrundsdjupa skillnader på bolag som tycker, och de är säkert också väldigt hållbara och jobbar helt rätt. Men de har inte lärt sig liksom hur kapitalförvaltare måste definiera hållbarhet eller rådgivning för den delen. Det där ger att vi har liksom och det tror jag kommer vara en 1-2-årsperiod här nu innan bolagen så att säga kommer i kapp med nya redovisningsregler och alltihopa. Men det är ganska intressant spännvidd just nu. Vi har bolag som är väldigt fina och väldigt hållbara. Men de är kanske inte det ur ett EU-regulatoriskt tolkningsperspektiv. Och det är ganska spännande vid på vilka bolag som exempelvis USA, de har nästan gjort det här som en affärsidé. Man lägger sig hållbart enligt regelverket och då kommer du med i fonder, du kommer med i index och du får en helt annan likviditet i din kurs. Vi ligger lite efter den utvecklingen på bolagstänket tror jag i Sverige, att man är inte riktigt så att säga shrewd i det sättet. Så det är spännande tid framför oss där.
Men där om jag får lägga in att då är det ju väldigt viktigt att vi på kapitalmarknaden på olika sätt försöker också påverka regelverket så inte regelverket ligger någonstans långt ifrån verkligheten. Nej. Som man väldigt ofta upplever.
Ja, det gör ju det. Och det som är så intressant att den här diskussionen tog ju fart liksom när den kom in i Sverige 2017. Och det som är intressant är att vi har ju nu en definition av vad ett bolag gör som det är hållbart eller inte som är satt i lag. Och den definitionen ibland, precis som du nämner, den är ju faktiskt ibland lite så här märklig. Och den är inte så bolags, kanske, jag vill säga kunnig, men bolagsfokuserad om man säger så. Och det där är ett jätteproblem. Så det där är någonting som vi måste nog liksom, vad heter det, stryka ut med strykjärnet under de nästa kommande åren. Men det är ju just nu satt i sten på hur man ska se på de här sakerna och det är väldigt spännande vilket gap det kan bli.
Jag påminner mig om när vi bytte från den julianska kalendern till den grekiska.
Ja, men lite så.
Hörrni, apropå kalender och tid, dags att gå tillbaka till Studio 2 för en liten börsuppdatering. Sofia, varsågod.
Ja, tack. Stockholmsbörsen var initialt upp 0,5%, handlas nu runt nollan. På storbolagsindex så hittar vi fortfarande SKF i botten ner ungefär 1,5%. Det här efter en sänkt rekommendation från UBS. Man har sänkt från neutral till sälj med riktkursen 150. I toppen på storbolagsindex hittar vi däremot Electrolux och Ericsson. Ericsson har fått en höjd riktkurs istället från Barclays från 85 till 90 kronor per aktie. Rekommendationen övervikt upprepas. Aktien handlas nu upp 1%. Forskningsbolaget Mendus rusar efter positiva resultat kring läkemedelskandidaten vid behandling av en form av blodcancer. Aktien är nu alltså upp över 13%. Rutger Arnhult har ju, som vi nämnt tidigare, har ju sålt aktier i Castellum för totalt 107 miljoner kronor nu. Castellums aktie är ner nära 2%. Läkemedelsbolaget Caliditas ingår i ett licensavtal med Viatris gällande produkten Nefecon i Japan värt drygt 1 miljard kronor. Aktien rusar på det här 6,5%. Bioteknikbolaget Hansa Biopharma tar in 416 miljoner kronor i en riktad nyemission. Teknisk kurs uppgick till 53 kronor. Och aktien rusar också, får vi väl ändå ta och säga, 4,5%. Investmentbolaget Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för första kvartalet i det här brutna räkenskapsåret. Aktien rör sig däremot ner 1,5%. Vestum har ju sin första dag på huvudlistan idag från First North, handlas ner 2,5%. Collector Bank stiger däremot 4,5% efter att styrelseordföranden har köpt ytterligare aktier i bolaget under de senaste handelsdagarna för 106,5 miljoner kronor. Epiroc förvärvar australiensiskt bolag med miljardomsättning. Aktien rör sig inte nämnbart av det här. Vi kan också nämna att Paretos sänker Trelleborg till behåll, riktkurs 260 kronor och aktien är ner 2,5%. Oljepriset däremot är uppåt nu. Ett fat bränt olja kostar 79 dollar. Men som sagt, en öppning runt nollan nu på Stockholmsbörsen.
Tråkigt för Svalder, men Svalder kommer ju alltid tillbaka. Stockholmsbörsen däremot, Jonas, lite dystrare nu än när vi öppnade. Och mycket dystrare än vad vi såg i USA igår. Kort reflektion.
Jag tror att det ligger nervositet inför KPI-siffran som ändå kommer när vi är öppna vid 2:30, rycket i eftermiddag. Det finns ju nästan, det finns otroligt intressanta analyser där ute, som den mest kända är väl JP Morgan som säger att får vi ner inflationen på 7,2 ungefär så ska vi få 10% rally på S&P. Det vet jag inte riktigt hur de har härlett, för det låter lite väl kanske.
Men det är i linje med din prognos på 7,2. Ni ligger på 7,2 också.
Ja, vi ligger 0,1 under konsensus. Ja. Så vi ligger där, men vi tror inte på några 10% rally. Men det skapar nog en viss nervositet med tanke också på hur VIX har betett sig. De har ju fått en sån här klassiskt death cross och alltihopa. Så det korta med moving average går ner om det är längre, vad nu det är värt. Men det finns en hel del intressanta saker här under den här veckan som är ganska kompakt nu med, som vi nämnde tidigare, KPI, Fed och sen så rakt in ett optionsförfall.
Vill du säga något om den här
spaningen? Jag är mer nere i kanske i Småland och lyssnar på svenska verkstadsföretag, och än så länge så är ju det är tuffare där ute.
Jag vill nämna ett till av dina innehav. Vi har några komplicerade grafer kvar så att macro lovers behöver inte misströsta. Men förutom New Wave så är Beijer Electronics ett av innehaven som går särskilt bra i Svalders portfölj. Jag kan ingenting om Beijer Electronics, så att jag tänkte du kanske kan skola
oss. Det är bara att lära sig. Ja. Det kan vara viktigt för framtiden. Nej, men det är ju egentligen två stycken affärsområden. Det är Westermo och det är det som är gamla Beijer Electronics, som då mer operatörsterminaler. Westermo jobbar väldigt mycket då med, ska vi säga, internetteknologi kopplad till tåg, transporter, rälsbunden trafik, styrning utav dem, olika typer utav besparingar vad det gäller elnäten. Så att det är ett antal olika områden som ju nu egentligen växer väldigt bra. Och då har Beijer Electronics då varit, precis som några andra bolag, lite drabbade utav att man inte har fått tag i komponenter. Så att orderboken har stigit väldigt kraftigt under 2022, och samtidigt har man inte riktigt kunnat leverera på det förrän då man har nu börjat se det i de här rapporterna. Så det är lite grann en fördröjningseffekt utav det, men det ser väldigt lovande ut för 2023. Och det här har väl då aktiemarknaden insett, har bokat, eller har också vissa mäklarfirmer drivit upp det här för ett bolag som är ganska okänt.
Mm. Tänk vad man får lära sig här i Börsmorgon. Nu ska vi köra tre snabba grafer så Jonas Thulin får gå ut i stor stil. Den första handlar om den här amerikanska övervikten lite grann som vi har pratat om tidigare.
Ja, det vänstra, alltså vad vi gör här egentligen, vi följer och tittar på köpbeteendet under dagen med tanke på att detaljhandelns orderläggning oftast handlas in på morgonen och institutioner köper i slutet av eftermiddagen. Då kan man ju särskilja dem mot varandra. Och det vi ser till vänster är att det som händer mot slutet av dagen är ett stigande köptryck. Och den här leder börsen med ett par månader. Och det är inget hokus pokus egentligen, det har varit så under flera år, men just den här vändningen i börsen, det är den som vi har varit med på och försöker rida på, just det här institutionella flödesköpet som kommer tillbaka. Och det visar till höger egentligen bara om man tittar på margin depth så börjar det momentumet också vända, fortfarande negativt, men börsen är alltid intresserad av förändringen i rörelsen mer än någonting annat. Så att vi ser ju här då tecken på att man inte ökar belåningen, men man sänker inte lika kraftigt längre. Och att vi får då hela tiden mot slutet av dagarna framåt fyra rycket så får vi då ganska intressanta köpintressen. Här har vi då flöden till vänster som har gjort någon typ av EKG-tänk här. Där vi inte tittar på stocken av flöden utan vi tittar på rörelsen i flöden. Och det vi ser i den vänstra grafen längst till höger, det är det här stödet vi fått nu från flöden i marknaden. Den högra grafen har härlett lite grann var det här kommer ifrån. Och då ser ni kassallokeringen bland institutionella placerare som är ungefär 25%. Och ni ser att den är då korrelerad mot det som är under graferna, vilket är drawdowns i börsen. Då. Så att med den här typen av drawdown då får vi ökat kassa, det är inga konstigheter. Får vi nu se att det börjar vända. Och det är här jag tror som också kan sätta 2023 i ett annat ljus. Att vi får då räkna med stigande flöden kontra 2022 där vi fick räkna med minskade flöden. Och det är också en sån här stor förändring som vi hoppas och tror på.
Mm, och flöden har vi pratat mycket om idag. En sista bild.
Ja, där till vänster så visar vi earnings revisions. Vi får inte glömma det att den earnings revisions slaget nu, och det här är globalt, har varit extremt kraftigt. Och vad vi ser nu i earnings revisions är, vi tror på den där botten beroende på vad bolagen säger om framtida vinster, mer än vad analytikerna ligger med. Så att earnings revisions så blir en ren aritmetik mellan vad bolagen säger och analytikerna hänger med. Och det till höger i den blåa, det är också tycker jag, intressant, det är price target revisions, vilket, och den brukar pricka bottnarna ganska väl. Det här är ju så att säga, jag tycker det är kringliggande, rolig statistik jämfört med det, så att säga, det är tyngre. Men jag tycker det är intressant att earnings revisions, precis som global BNP momentum, har börjat bottna och price targets har börjat bottna också och till och med har bottnat.
Och precis som dinosaurierna sa så är det här inprisat ungefär.
Ja, men lite så, och det ger ju att då får vi nog, vi tror inte på en raketbörs. Tittar vi på den här serving som finns på ungefär 140 stora institutionella förvaltare, vi ligger ju under kanten på vår börsoptimism nästa år. Även fast jag vet att det är bland svenska banker så sticker vi ut som tror på överhuvudtaget en positiv tillväxt. Men jag tror att det här tänket som ligger ganska mycket bakom det, att vi har prisat in väldigt mycket i termer av earnings revisions. Och då pratar vi globalt och USA i det här fallet. Då.
Jag skulle vara lite mer försiktig. Mm. Framförallt mot bakgrund av att vi har sett varulagren överhuvudtaget som har byggts upp väldigt kraftigt. Det funnits en priskomponent i varulagen på olika sätt som ju då har gynnat vinsterna i väldigt stor utsträckning. Det här kommer kanske att reverseras i ett läge när det kommer och vi ser lägre råvarupriser. Vi kommer i vissa fall kanske att varulagen är överköpta i vissa komponenter eller annat. Så att jag tror någonstans att vad gäller lagersituationen att den kommer kunna påverka lite negativt för ett stort antal bolag, framförallt europeiska men i viss mån kanske även amerikanska.
Ja, det är intressant om man tittar på det amerikanska, för då kommer vi in på KPI lite grann och där är skillnaden mellan USA och europeisk KPI så stor beroende på om det är efterfrågan eller utbudsstyrd. Men tittar man just på lagersituationen så är den extremt hög i USA. Det leder till ganska stora också rabatteringar just nu. Mm. Och det är också en drivfaktor bakom KPI. Sen i vår tes att det visste vi. Vi ser ju hur stora lagren är. Det borde ligga i priset. Jag tror inte man missar den. Men nu pratar jag USA. Jag tror att där det kan överraska negativt, den risken är mycket mer i Europa. Där vi inte har samma flexibilitet kring KPI. Vi har inte med andra ord den efterfrågan den driver KPI. Vi har ju fortfarande en kraftigt utbudsdriven KPI. Det ger att det blir liksom lite mer stelbent och krumpigare. Där kan man få då den här typen av chocker, tror jag. Mycket mer än kanske USA. Då. Men då är man tillbaka till det här blockifieringstänket. Att vi får tänka på olika regioner, tror jag, på olika sätt.
Du grottar inte bara ner i småbolag, du läser böcker också, Ulf. Och det skrev du om i Svalders kvartalsrapport i vd-ordet. Bland annat har Dag Detter och Stefan Fölster skrivit om värdeförstöring bland statligt ägda bolag, om jag läste rätt.
Ja, eller i vart fall att det inte är lika bra som det hade varit om man hade varit investerad på börsen. Och någonstans så är ju det här, om man tittar på Sverige och svenska statens hantering utav sina bolag och jämför med en del aktörer som man gör i boken här, exempelvis Nya Zeeland och Singapore, och konstaterar att där har det skapats mycket större värden än så som man har gjort i Sverige med exempelvis Postnord och Vattenfall med flera. Att det har man inte så som ägare hanterat lika klokt så som man har gjort i omvärlden eller om man hade varit på vanligt på börsen. Och det är en intressant reflektion som författarna gör.
Du hänvisar också till en analys från DNB, om jag inte missminner mig, som handlar om ägarstyrning och hur man blir en, eller vad som definierar en bra ägare på börsen.
Ja, DNB har ju under en längre period följt svenska investmentbolag och generellt sett kunnat konstatera att investmentbolagen överträffar index, börsindex, över längre tidsperioder, både vad gäller substansvärdeutveckling och kursutveckling. Och skulle man då tillämpa deras sätt eller vårt sätt att se det, då skapas det värden den vägen. Och någonstans har det där lite grann att göra med också att vi slipper det här med in- och utflöde så som fonder ofta har. Utan vi kan jobba med ett konstant förvaltningskapital och en mer långsiktig strategi. Och det här gäller inte bara Svolder, det här gäller Latour och Bure och Investor och Creades med flera som skapar extra värde så att investmentbolagen i sig har förutsättningar att skapa mer av de där värdena än vad staten har.
Avslutande reflektion, Jonas, om detta eller något annat?
På böcker, annat. Jag håller med om analysen där. Sen är inte jag en bokfantast, så att jag där är blank ur mig själv.
Men du är en graf- och börsfantast och det uppskattar förstås jag som programledare och vi tittar där ute. Stort tack till Ulf Hedlund och Jonas Thulin och inte minst till bankstämmorna på Handelsbanken. Klockan 14 är vi tillbaka med Börskollet. Extra fylligt sådant fortsätter in i KPI-kaklet 14.30. Förstås dagens viktigaste siffra. Vi ses då och sen fortsätter Börsmorgon samma tid, samma kanal imorgon. Ha det gott och lycka till idag.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.